Välkomna till kvalet inför valet, och det val vi pratar om, det är alltså det som är hösten 2026. Jag heter Katarina Johansson Nyman och ni lyssnar till Tyresö Radio. Idag har jag en representant här från Liberalerna i Tyresö. Välkommen hit, Mats Lindblom.
Tack för det.
Ja, Mats, du är ju en ganska välkänd röst här på radion. Men jag tänker ändå att du kanske ska kort presentera dig själv, om det är någon som inte känner till dig.
Jag är Mats Lindblom, som sagt, och jag är gruppledare för Liberalerna här i Tyresö. Och det har ju varit ett antal år faktiskt nu, så att, ja, tiden går fort, man har roligt, som man säger.
Och du har ju också haft och har, antar jag, lite olika poster inom kommunen.
Ja, just nu så är jag ju ledamot då i kommunstyrelsen, där jag också är gruppledare för Liberalerna. Och sen så är jag också ledamot i fullmäktige. Men så mycket mer än så är det inte just nu. Vi sitter ju i opposition.
Du, och jag måste ju börja och fråga dig. Det har ju varit lite turbulent inom Liberalerna här under våren på riksplanet. Hur har det här påverkat Liberalerna i Tyresö?
Ja, inte så mycket alls faktiskt. Det är klart att själva händelsen där gjorde att det blev en hel del mer jobb under en månadstid då. Men om man tittar på utfallet, så vi hade ju tagit listan till kommunfullmäktige, alltså beslutat internt hur den skulle se ut. Och vi hade 23 namn, tror jag, innan det här. Och nu när allting är färdigt så har vi 24 namn. Så att jag tror vi tappade ett och fick två nya. Så att det är väldigt stabilt faktiskt.
Ja, det ser man. Ja, för ungefär 2 år sedan så blev det ju så att då blev ju ni utkastade ur styret när socialdemokrater och moderater bestämde sig för att styra tillsammans här i kommunen. Hur har de här 2 senaste åren varit för er?
Ja, först var det väldigt omtumlade, för vi förstod ingenting. Alltså att vi blev helt plötsligt utkastade från en dag till en annan utan någon större anledning, skulle jag säga. Vi har fortfarande inte förstått riktigt varför. Men det är ett beslut Socialdemokraterna tog tillsammans med Moderaterna.
Och ni hade ju också varit med och styrt i kommunen väldigt länge tillsammans med olika...
Ja, jag tror att det summerade ihop sig till ungefär 26 år faktiskt i följd i olika konstellationer. Och vi hade ju 20 år av alliansstyre, och sen så då blev det 6 år tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och på slutet även Centerpartiet. Då. Så att komma i opposition var förstås lite ovant för oss. Men det gick rätt fort ändå att komma in i det sådär. Så nu känner vi oss ganska... rutinerade även som oppositionsparti faktiskt, har vi lärt oss det också.
Det kan vara lite roligt att vara i opposition ibland också, eller hur?
Ja, på ett sätt är det lite friare, men det är klart att påverkan på politiken är betydligt mindre när man sitter i opposition än när man styr.
Just det, så är det förstås. Ja, jag var inne på er hemsida och tittade, och ni har ju, precis som de flesta andra partier, väldigt mycket som ni vill inför valet, olika form av vallöften. Och programpunkter. Jag tänkte dock att vi ska börja prata om er paradgren, kanske man kan säga. Skolan, för det är det ni är kända för.
Ja, precis. Vi går ut som skolpartiet här på riksplanet, och det är ju en fråga som vi brinner för även lokalt förstås. Så det kan vi absolut börja prata med.
Vad tänker ni där då?
Ja, men vi brukar ju säga att vi sätter skolan först. Och vad menar vi med det egentligen? Jo, det är att vi alltid prioriterar liksom utbildning högt. För det här är ju det som gör att människor kan få livschanser i livet helt enkelt. Och vi vill ju att alla ska få de här livschanserna oberoende av vad man har för bakgrund eller föräldrarnas plånbok och så vidare. Då. Så därför gäller det att kommunen kan erbjuda en utbildning med hög kvalitet, definitivt.
Har ni några särskilda insatser där eller saker som ni skulle vilja göra då?
Ja, alltså vi tycker det är väldigt viktigt det här med studieron i klassrummen. Det ska ju vara ordning och reda och regler som ska följas, och vi vill liksom stärka lärarrollen här i undervisningen. Vi vill ha skickliga lärare i en god arbetsmiljö både för lärare och elever. Och det gäller också att ha en stabil bemanning över tid, så vi kan attrahera då rätt personal så att säga.
Och hur har det varit under den tiden när ni var med och styrde då? Drev ni också skolfrågorna då också?
Ja, det ska vi säga. Och jag ska inte säga att skolfrågan är den som det är störst konfliktytor här i kommunen, utan den hålls ganska högt av flera partier. Sen kanske vi har lite olika syn på hur vi ska nå framgång här. Men vi tycker att det är väldigt viktigt det här med kunskap i centrum, och att vi ska ge stöd till elever i rätt tid som har problem av olika skäl. Men även att vi ska stimulera dem som kanske inte riktigt får den stimulans annars, de som ligger lite före så att säga. Så att alla kan få nå sin fulla potential.
Men i och med att ni har varit med och styrt så antar jag att det innebär att ni ändå tycker att liksom skolnivån är ganska hög i Tyresö.
Ja, men den fungerar ju rätt så bra, det ska vi ändå säga. Men det jag tycker som där vi har en brist på, det är faktiskt våra skollokaler. Ska vi kunna erbjuda moderna lokaler och en attraktiv arbetsmiljö för att attrahera då rätt personal så att säga, då måste vi fräscha upp våra skolor. Det är en process som ändå har börjat. Vi har ju Fornuddens nya skola sedan några år tillbaks. Och ingen har väl missat att vi bygger en ny skola på Njupkär. Och det är där alla överens om förstås. Men det vi får signaler om nu med det nya styret, det är väl det att man kanske inte är riktigt lika sugna på att fortsätta den här processen då. Vi vill ju gärna att vi tar tag i Stimmets skola och andra skolor som är lite nedgångna och eftersatta. Jag kan ju nämna Dalskolan till exempel, eller Fårdala skola också. Och vi tycker att det är läge att fortsätta nu. Så fort Njupkär är klar så tycker vi att vi ska göra de investeringarna också. Mm. Och det rör sig om både nybyggnation och ombyggnation, beroende på vad det är för fastigheter vi pratar om.
Samtidigt så har ju kommunen gjort en hel del stora investeringar under senare tid, som ju också innebär kostnader i slutändan.
Mm, absolut, så är det.
Mm. Ja, ska vi prata lite grann om äldreomsorg då? Vi blir ju äldre och äldre, inte minst här i kommunen. Vad tänker ni kring de frågorna?
Ja, vi vill sätta det i ett lite större perspektiv. Vi brukar säga att vi ska kunna leva hela livet i Tyresö. Det innebär ju inte att alla som föds här ska leva och leva hela sitt liv här. Det får man ju välja själv. Men vi ska erbjuda en god livskvalitet för människor i alla åldrar här. Alltså, för att man ska känna sig trygg här även när man blir äldre. Alltså, även om man inte haft särskilt mycket behov kanske av samhällsstöd, så kommer det oundvikligen när man blir äldre. Man kanske bor av hemtjänst och till slut så kanske man hamnar på ett äldreomsorgsboende. Och det ska det vara kvalitet, både i omsorgen och lokalerna, och främja individens behov. Och vi ska ju kunna erbjuda det här i vår kommun också. Därför är det här omsorgsboendet i Strand väldigt viktigt, att vi håller takten med det, att det verkligen kommer fram här om 2 år som det är planerat.
Är det brist på omsorgsboende idag? Alltså, finns det personer som skulle vilja ha ett boende här i Tyresö som tvingas liksom placeras någon annanstans?
Det kommer att uppstå en brist i alla fall under de år som kommer. Så att innan äldreboendet i Strand är färdigt så kommer vi nog inte kunna erbjuda alla, om jag har förstått saken rätt där. Och det tycker vi är olyckligt. Vi hade ju gärna byggt det här omsorgsboendet tidigare. Men vår tidigare samarbetspartner Socialdemokraterna, de var ju väldigt fixerade på att det skulle bli ett äldre- och omsorgsboende i Björkbacken. Så att vi spilldes både ledtid och pengar faktiskt på det. Och det har ju inte blivit av. Och det är ju högst oklart om det här nya styret kommer att göra någonting åt det heller. Vi får ju olika besked. Vi har ju hört att det ska ligga minst 10 år framåt i tiden i fullmäktige. Men sen får vi också besked om att det ska man starta så fort omsorgsboendet i Strand är klart. Vilket vi tycker är märkligt, för när det är omsorgsboendet väl är på plats, då finns det ingen brist i alla fall. Och då kommer det inte finnas en brist under ganska många år. Så att vi pratar kanske bortåt 2035, 36 någonting innan vi skulle behöva ytterligare ett omsorgsboende på plats.
Och då menar du omsorgsboendet i Strand alltså? Är det det du menar, att när det är på plats?
När det är på plats så är det ju lugnt så att säga under ganska många år.
Mm. För det här måste ju också vara en väldigt svår fråga för en kommun, tänker jag, att balansera det här, för att man vill ju heller inte ha tomma platser.
Nej, men det finns ju möjlighet då kanske att erbjuda grannkommuner platser då.
Okay.
Så,
ja,
så att man kan ju samverka lite över kommungränserna för att ekonomin ska gå ihop.
Just det. Och ni pratar också om att ni vill ha äldreboende med olika intresseprofiler. Berätta.
Ja, det finns ju dels språkprofiler och intressen. Alltså, det beror ju på hur pigg man är, så att säga, om det har en relevans. Det vi kanske saknar i kommunen är ju också någon sorts mellanform av boenden. Och det är kanske ännu mer där man kan utveckla det här med intressen. Tyvärr är det ju så att många människor är liksom nästan i livets slutskede och väl hamnar på ett omsorgsboende.
Mm. Ja, jag tänker på min svärmor som är dement. Jag tror inte hon skulle bry sig så mycket om det.
Nej, jag hade själv en pappa som var i det skicket faktiskt också, tyvärr.
Däremot är maten väldigt viktig.
Ja, den är ju viktig hela vägen så att säga. Så att det är ju en sån här kvalitetsparameter. Och vi tycker det är viktigt också att ha rätt så mycket ny teknik i omsorgen till gagn för brukarna.
Mm. Och ni säger också att man ska möta max 8 medarbetare inom hemtjänsten under en liksom, period då.
Ja, det är en målsättning därför att många äldre vill ju liksom känna igen den personal som kommer.
Och så är det alltså inte idag då?
Nej, inte vad jag har förstått att det inte är så idag faktiskt. Nej.
Mm. Och det här skulle man kunna säga även inom privat hemtjänst och ställa de kraven alltså?
Ja, det beror på hur, vad vi ställer för upphandlingskrav så att säga. Privat, det finns ju en valfrihet här så att man får tänka efter då när man väljer om det finns någon annan parameter, någon annan egenskap som man hellre föredrar hos de privata. Men det, jag vet inte om vi kommer ställa det som strikt krav utan har vi en kommunal omsorg så ska vi nog kunna erbjuda max 8 i alla fall.
Jag tänkte vi ska prata lite grann om samhällsbyggnad och du var ju tidigare ordförande för den nämnden, eller det hette väl utskott på den tiden.
Just det, det och, var utskott då.
Ja, och ja, det byggs ju en hel del i Tyresö och många kanske tycker att det har byggts lite tätt, lite mycket, allting inte är så snyggt kan jag tycka.
Mm.
Ni skriver undvik överexploatering, är det det som har blivit nu?
Ja, vi är ju inte nöjda med hur det har byggts de senaste åren och det är vi inte nöjda med fast vi då har suttit i styret. Och då kan man ju tycka det, vad tog jag för ansvar för det då? Ja, det var inte så lätt därför att redan på den tiden så gjorde ju ofta Socialdemokraterna och Moderaterna upp i frågor över huvudet på dem som de styrde tillsammans med. Det här skedde ju redan under allianstiden. Men sen har det fortsatt även under styret tillsammans med Socialdemokraterna. Så att vi har ju projekt som, ja, det folk kallar för Finlandsfärjan borta vid Strand. Det är den stora gröna byggnaden som ingen tycker om. Vi har Södgården som blev alldeles för svulstigt och stort och alldeles för inkräktande på de villaområdena. Det var ingen respekt för de villägare som bodde i närheten. Och det satt ju också en prägel på så att nu tror ju folk att om vi skulle fortsätta utveckla Trollbäckens centrumstråk då blir det liksom Södergården på rad. Men det är ju inte alls våran tanke här utan vi vill ju ha en mycket mer lågmäld utveckling.
Och hur kan man göra då för att få liksom en bättre kvalitet och få byggande som är mer anpassat till omgivningen?
Ja, det första är att vi har en politisk majoritet som står för den typen av byggnation. Det har vi ju inte riktigt haft i och med att de stora partierna har varit väldigt byggvänliga traditionellt sett. Nu säger Moderaterna att de har svängt 180 grader den där frågan. Samtidigt så ser vi ändå att projekt som Bäverbäcken växer fram som är också ganska stort. Och framförallt väldigt kostsamt för invånarna. Nu finns det ju nya planer på det man ska bygga vid Apelvägen. Det var ju också ett katastrofprojekt skulle jag säga, men lyckligtvis av olika omständigheter så blev det aldrig av. Nu kan det ju finnas möjlighet att ta ett omtag där och göra någonting som är mycket bättre. Det får vi verkligen hoppas att det blir.
Och ni skriver också om transparens i planprocessen. Och då blir jag lite nyfiken. Vad tänker ni på då? Är det inte en transparens idag? Eller hur funkar det?
Alltså, jag har ju drivit den här frågan med tidiga medborgardialoger. Att det är väldigt viktigt. Och det räcker inte med att medborgarna kommer in vid samrådsskedet i processen. Det är egentligen alldeles för sent. Man måste få in återkoppling och synpunkter från medborgarna mycket tidigare. Det vill säga egentligen innan processen rent formellt har startat. Så jag tycker det att när man väl har bestämt sig för att man ska göra någonting i ett område. Det är då man ska ut och ha de här dialogerna med medborgarna. Innan man går in i den formella PBL, alltså plan- och bygglagsprocessen med samråd, granskning och sen antagande. Då är det för sent egentligen att komma med några större synpunkter.
Har det prövats eller gjordes det under din tid?
Vi gjorde vissa försök faktiskt. Olyckligtvis så sammanföljer det med pandemin. Och då blir det inte så lätt att ha en vettig medborgardialog. Vi försökte med några digitala möten kring Amaryllis till exempel, men ja, det blev inte riktigt som jag tänkt oss där faktiskt med dialogen. Och det får vi nog skylla på att sitta och ha digitala möten med människor som aldrig har träffats i ett sammanhang som de inte alls är vana. Det fungerar inte bra. Man måste ha fysiska möten.
Ja, det kan man ju förstå. Ni skriver också att för Östra Tyresö så tycker ni att det ska vara rimliga VA-villkor. Alltså när man bygger ut VA:n då på Östra Tyresö. Och då blir jag lite nyfiken vad ni menar med rimliga VA-villkor. Mm.
det vi hör nu och det vi vet är att kostnaderna för både gatukostnader och VA-anläggningar, det stiger ju ganska kraftigt år från år. Så att folk upplever att det är orättvist att den här etappen får betala mycket mer än den förra. Men det har ju skett då en prisutveckling under de åren som har gått däremellan som ingen direkt rår över. Och därför måste vi tänka helt nya banor skulle jag säga. Vi driver det här att vi ska kunna tillåta lokalt VA, alltså lokala VA-lösningar med avsaltningsanläggningar, med minireningsverk för ett mindre antal fastigheter då, som man driver samfällt eller på något sätt då, för att undvika de här stora kommunala investeringarna i VA-nätet. Det finns ju, det är absolut tillräckligt ur ett miljöhänseende att göra på det sättet. Men det här kräver ju i slutändan ett godkännande från länsstyrelsen. Vi har aldrig riktigt provtryckt det i kommunen, så det vill vi att vi ska göra. När vi tar tag i nästa etapp där ute, så omvandlingsetapp, då ska vi verkligen köra med lokalt VA och se om det bär. Att vi kan få byggrätter trots att vi då kör lokala lösningar. Jag tror att det är fullt möjligt. Det ligger i tiden helt enkelt.
Ja, och då kanske man också inte bryr sig så mycket eller gör så mycket med gatan och sådär, utan då får man ner pengen där också.
Ja, det är ju en ambitionsnivåfråga och det måste man ju också ha en dialog med de som bor där. Vad ställer ni för krav på de gator som finns där? Samtidigt så bygger vi inte bara för de som bor där idag. Vi bygger ett långsiktigt samhälle då, så att man kan inte vara för snål heller. Vi vill ju ha rätt kvalitet på bussgator. Vi vill ha säkra skolvägar. Så det måste ju finnas cykelvägar och trottoarer också. Sen kan man naturligtvis diskutera hur breda måste de vara då. Och den diskussionen är ju uppe nu. Den har ju kommit nu i de här sista etapperna när kostnaderna har blivit väldigt höga. Och det är helt rätt att fundera på hur man ska göra framöver. Sen tror jag att det är svårt att backa bandet för mycket på de beslut som redan är fattade. Men vi måste ju titta framåt här och göra rätt framåt.
För visst är det så att det blir ju dels dyrt för den enskilde fastighetsägaren, men det blir också höga kostnader för kommunen när man gör såna här avancerade.
Ja visst, det blir kostnader för alla parter för att den enskilde fastighetsägaren får ju vara med och dela på den kaka som fastighetsägarna ska dela på enligt det system vi har i Tyresö. Men sen finns det ju kostnader som är liksom generella då, som kommunen måste ta.
Så som bärs av kollektivet då?
Ja, bärs av hela kollektivet och skattebetalarna i slutändan. Mm.
Trygghetsfrågor är ju någonting som har seglat upp kanske lite mer här under våren beroende på olika saker som har hänt i kommunen. Vi behöver inte prata så mycket om det. Men vi har Graningsringen som har ansetts numera vara ett utsatt område. Däremot så sa man häromdagen att nu har vi ingen öppen drogscen längre i Tyresö. Men det här kan ju säkert snabbt förändras. Och jag upplever ändå att det är många som är bekymrade och funderar kring det här med trygghetsfrågor. Mm. Vad tänker ni kring det?
Jag ska ju ta de här klassningarna som polisen och andra gör. De har en tendens att ha en viss eftersläpning. Vi hade besök av polisen i kommunstyrelsen som berättade att det har blivit mycket bättre i Graningsringen. Det sa man ungefär samtidigt som man fick klassningen att det här var ett utsatt område då. Så det rimmar ju inte riktigt, men i det korta perspektivet så blir allting bättre. Men de här att klassningen för ett utsatt område, liksom, det tittar man under en längre period, så att den kom lite olyckligt. Men det betyder ju inte att det inte är problem. Och det här med öppen drogscen eller inte, ja, det kanske är en dagsnotering, vad vet jag. Men vi måste ju jobba med trygghet generellt i Tyresö. Alla ska ju kunna leva här, helt liv utan oro, liksom. Både när man är hemma, när man går till skolan, till jobbet och när man rör sig i offentliga rummet här. Så det är det kommunen kan göra här. Det är ju satsa på dels våra utemiljöer och stadsplaneringen som i sig, man kan alltså bygga in en viss trygghet. Man kan också försöka bygga bort en del otrygghet som finns då. Men sen är det de förebyggande insatserna. Det är det vi har kontroll över i kommunen. Tidiga samordnade insatser i skolan. Nu ser vi det här med gängrekrytering av barn, vilket det är ju fruktansvärt liksom. Men där har vi ju liksom i alla fall verktyg. Vi har kontroll över skolan och ungdomsverksamheten i kommunen. Och den här samverkan är ju väldigt viktig då, mellan polisen, civilsamhället, kommunen och ja, alla aktörer som på något sätt kan bidra här. Själva brottsbekämpningen, det är en polisiär fråga så då, och det rår vi ju inte riktigt över här. Men den förebyggande insatserna, det är det vi ska ha fokus på i kommunen.
Sen tänkte jag vi ska prata om miljöfrågor och där tror jag att du vill prata om en fråga särskilt.
Ja, det stämmer bra det faktiskt. Ja, nej, men vi tycker att det är väldigt viktigt att Barnsjöskogen faktiskt blir skyddat som ett naturreservat. det var ju egentligen färdigt. Om vi går tillbaka i tiden så, när jag satt och styrde tillsammans med allianspartierna mellan 15 och 18 där, då konstaterade vi att det är ju två områden framförallt då som vi vill göra naturskyddade i Tyresö, och det är Telegrafberget och sen Barnsjöskogen. Av olika skäl så börjar man då med Telegrafberget. Det finns liksom inte kapacitet i kommunen att utreda två naturreservat samtidigt. Men man jobbade några år med Telegrafberget, tog fram föreskrifter och sen så beslutade vi om det. Och nu är ju det ett naturreservat. Därefter så tog man tag i Barnsjöskogen, utredde det och hade gjort i princip allting klart. Och då sammanföll det under det här maktskiftet ungefär. Och precis på det mötet vi skulle besluta om den geografiska omfattningen av naturreservatet, då var det stopp. Då sa Socialdemokraterna och Moderaterna nej. Så det blev inget naturreservat. Och skälen till det är ju väldigt oklara. De skyller på att man inte kan idka friluftsverksamhet på samma sätt i ett naturreservat, vilket inte stämmer med verkligheten. Vi har ju ett naturreservat i Alby. Det går alldeles utmärkt med alla de aktiviteter som finns där. Och då pratar vi också om föreskrifter som är 50 år gamla. Nu har vi möjlighet att sätta moderna föreskrifter för Barnsjöns naturreservat som ligger rätt i tiden.
Och det skulle då kunna innebära att man kan till exempel ha nära, vad heter det, frisbeegolf eller vad kallas
discgolf,
det
för? Discgolf tänker du på. Ja, men det finns alla möjliga aktiviteter. Discgolf, det är klättring och det är orienteringstävlingar för ungdomar och allt det här. Scoutverksamhet, och det kan säkert komma grejer som vi inte riktigt ser idag heller. Va? Men det är upp till oss själva här i kommunen. Det är ju politiken som sätter föreskrifterna för ett naturreservat. Och de är heller inte knackade sten. Det går faktiskt att ändra på dem också ifall det skulle bli fel.
Fast väldigt svårt har jag förstått.
Ja, det är en längre process. Man måste involvera länsstyrelsen också. Men finns det goda skäl så kan man göra det. Jag tycker ju själv att vi borde uppdatera reservatföreskrifterna för Alby. De är ändå från 70-talet. Det kanske är dags att se över dem.
Mm. För vi har ju väldigt mycket skyddad mark här i Tyresö idag. Vi ligger väl alltså runt 43%, kan det stämma? Nationalpark.
Det kan säkert vara så.
Någonstans, ja. Och jag tror vi tillhör liksom topp 10 utav kommunerna i Sverige vad det gäller att ha liksom andel skyddad mark. Så alltså, törs vi inte lita på kommande generationer?
Nej, det tror jag inte att vi ska göra faktiskt. Inte på politikerna faktiskt. Jag tycker att det är viktigt att vi ger Barnsjöskogen ett långsiktigt skydd. För som det är nu, när man kallar det bara för ett friluftsområde, vilket inte ger ett skydd alls, då öppnar man ju faktiskt för framtida exploatering. Det är fullt möjligt att liksom starta detaljplaneprocesser i utkanten eller till och med mitt i området om man skulle vilja det. Och det tycker vi är olyckligt. Därför att över tid så finns det ju en vilja att bevara naturen. Men det är så lätt bara med några enstaka beslut under en kortare tid att förstöra för framtiden.
Men skulle det ändå inte kunna vara möjligt att faktiskt bygga lite i kanten? Alltså måste man ha så stort område som det var föreslaget från början?
Det område som var föreslaget var också bantat lite för att man skulle kunna bygga alldeles intill vägar som fanns i Skälsätra och Nypkärsvägen till exempel. Så det var väldigt genomtänkt för det, precis som du säger. Men nu har man ju minskat området ytterligare, det här friluftsområdet, vilket i och för sig inte ger något skydd överhuvudtaget. Så att det här är... Det var någon som sa att det här är de inkrementella beslutens förbannelse. Liksom. Man kan ta lite till och så tar man lite till och så lite till. Och så tittar man över en period på 20-30 år så har man inte mycket kvar sen.
Du, jag tänkte vi ska prata lite grann om kommunens ekonomi. Och när man tittar tillbaka några år då, så i början på 2020-talet så låg ju resultatet runt 200 miljoner någonting.
Mm.
Och man har ju ett överskottsmål vad jag förstår i kommunen.
Mm.
2024 gick resultatet ner till 14,4 miljoner, men 2025, och nu ska jag inte ta gift på att jag exakt har rätt siffra, men någonstans runt 60-70 miljoner, kan det stämma?
Kanske kan stämma.
Ja, någonstans där. Samtidigt så hör man ju då styret säga att man har en ansträngd ekonomi.
Mm.
Men ni vill ju gärna få till en skattesänkning. Då
ja,
får
absolut.
Du berätta hur du tänker.
Därför att vi har gjort jättestora överskott under många år och vi har också lagt undan pengar i resultatutjämningsreserver. Så det finns en potential för skattesänkning. Sen när nya styret tar över däremot så har vi sett att det rinner en del pengar i förgäveskostnader, ett projekt som aldrig blir av. Och det slår på resultatet. Så att vi tycker inte att det nya styret har skött ekonomin särskilt bra. Det är en av anledningarna till att resultaten faktiskt har gått ner. Men det finns en potential att sänka skatten, definitivt. Och vi ser också det, om vi tittar i omgivning så har vi numera den högsta skatten av alla våra grannkommuner. Alltså vi har högre skatt än Stockholm och Nacka, och så har det varit en längre tid. Men vi har också högre skatt nu än Värmdö, och vi har högre skatt än Huddinge, och vi har högre skatt till och med än Haninge. Och så ska det inte vara, det känns inte rimligt att det är på det sättet. Så någonting stämmer inte här. Vi vet att det finns en potential att sänka skatten. Vi vet också att det finns potential att effektivisera verksamheten i kommunen. Och vi ser att det slösas en hel del pengar. Jag vet inte hur många miljoner som har gått på att utreda Björkbacken under alla år. Och det har visserligen varit under vårt styre, men det är ju liksom sossarnas paradgren att spendera pengar på Björkbacken. Det gillar inte vi alls, utan vi måste hålla i slanten, och de projekt vi startar ska vi genomföra, och de vi inte kan genomföra, de ska vi aldrig starta heller.
Men ni har också räknat på det här?
Ja, absolut. Vi har ju gått fram med skattesänkningar i vår budget 2 år i rad.
Och vilka nivåer pratar vi om?
Vi har pratat allt från 30 till 70 öre, tror jag, tidigare som har varit här. Ja. Och vi kommer naturligtvis räkna fram en siffra även i år, men det kommer ju vara liksom minst i det området.
Mm. Samtidigt som vi var inne på, så är det ju en hel del investeringar som har gjorts under senare tid. Vi har just nu en ishall som inte ännu är helt klar, eller har i alla fall inte tagits i bruk. Och ni själva pratade också om att ni vill ha investeringar inom skolan. För det är ju ofta investeringar som ju drar, alltså räntor och så.
Ja, det skulle jag inte hålla med om riktigt. Utan investeringar, det är ju någonting som slås ut på väldigt, väldigt många år. Det gäller ju framförallt att ha koll på driftsbudgeten till verksamheterna. Där kan man ju snabbt få stora underskott om man inte sköter det hela. Sen gäller det att hålla ner investeringsnivån så att inte ha för stor låneskuld, för det drar ju förvisso också på ekonomin. Men inte på det sätt som man ibland antyder i fullmäktige. Det går liksom inte att byta ut en investering på 100 miljoner och sen sätta de pengarna i driften. Det funkar ju inte så. De här 100 miljonerna man investerar, det kanske slås ut på 30-40 år. Så då är det inte så mycket pengar per år.
Men du, när ni satt i styret då, drev ni även då det här med skattesänkningar?
Vi nödgades ju 2018 när vi kom till makten med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Då gjorde kommunen stora underskott. Det var en moderatstyrd ekonomi då, där man sålde ut mark och la pengarna till driften. Och det där håller ju inte hela tiden. Så att då rensade vi upp det hela, och vi tvingades till med en skattehöjning på 45 öre. Men den återställde vi under ett antal år där. Så att när vi kom in i 2022 nu, så var ju skatten återställd. Och sen så har ju då Moderaterna tjatat om skattesänkningar. Med rätta, skulle jag säga, på slutet där. Att det hade man mycket väl kunnat göra. Men det fanns ju liksom ingen stöd för det i styret. Vi var glada att vi kunde återställa den här skattehöjningen till den nivån vi har idag. Men det finns alla anledningar att gå vidare. Men nu är det istället Moderaterna som säger nej till skattesänkning.
Spännande, då får vi se då. Ja, Mats, om det skulle gå bra för er i valet då, vilka vill ni helst regera tillsammans med?
Ja, helst. Så här, vi brukar ju prata om röda linjer, det har ju varit ett intressant ämne då, även på riksnivå. Men det har vi aldrig haft här i kommunen egentligen. Vi har ju under 20 år så styrde vi tillsammans med Alliansen. Och det hade ju sina fördelar. Och sen så styrde vi tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och det gick väldigt bra att samarbeta med Miljöpartiet då. Och sen på slutet har ju Centern även kommit in. Så att det har vi inte heller något problem med. I tiden i opposition så har vi kommit lite närmare även övriga partier. Alltså under allianstiden kunde vi också samarbeta med Kristdemokraterna förstås. Och även Centern då. Men under oppositionstiden har vi kommit närmare både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Och det här är egentligen partier som jag tycker man kan lita på. Även om vi står väldigt långt ideologiskt ifrån Vänsterpartiet. Och även SD i vissa frågor då. Men det parti som vi helt utesluter idag, det är Socialdemokraterna. Det är ett parti som inte vi kan lita på. De talar inte sanning om oss. Och det här blev vi varse redan i valet 22 faktiskt. När man publicerade sin valkompass i sin tidning då, Tyresö Nyheter, sossarnas egen tidning. Och där gick man ut med politik. Man påstod massa saker om vår politik som inte alls var sant. Och det var någonting som sved ganska ordentligt då. Vi satt ju ändå och samarbetade med dem. Ja, 2 år senare så blev vi utkastade ur styret då. Så viktigt var det samarbetet.
Mm. För jag vill ju minnas att för 2 år sedan eller 3 år sedan kanske, så var ju ni, hade ju ni ändå lite beröringsskräck med Vänsterpartiet då, att de inte skulle få vara med, så att säga, i styret. De fick gärna stödja budgeten, men de skulle inte, för det var väl liksom delvis det som gjorde att ni inte fick igenom i budget, eller hur var det?
Det där är ju en myt, det kan du ju fråga Vänsterpartiet om också. Alltså, vi hade en överenskommelse då att när vi hamnade i styret 2022, efter den kaotiska starten på den mandatperioden, Moderaterna försökte bilda ett styre med, baserat på Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Och det hann ju aldrig ens bildas innan det föll, va? Så det blev ju SLMP de facto i alla fall en stund där. Och då gjorde vi en snabb överenskommelse att Vänsterpartiet kunde få med i budgetförhandlingar under 2 år. Det här, allting skedde ju väldigt snabbt där, så man måste ju liksom ta ansvar för kommunen. Och det höll vi också då. Sen hade inte det blivit något problem även de sista åren heller. Det har inte Vänsterpartiet. Vänsterpartiet säger det också, det inte blivit något problem. Men att sitta i styret med Vänsterpartiet, det är lite långt för oss skulle jag säga. Men jag säger ändå att det är ett parti som man kan lita på. Man vet vad man har dem.
Mm. Personkemi, är det det viktigaste? Alltså.
Ja, men det är tillit. Alltså. Partier kan inte tycka lika, men man måste kunna lita på varandra, var man står. Och vi känner tillit både till Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, vill jag säga då. Förutom förstås Miljöpartiet och Centern som vi har ett nära samarbete med. Vi gör ju radioprogram tillsammans till exempel. Och vi har inget problem med Kristdemokraterna och Moderaterna heller. Men Socialdemokraterna har vi ingen tillit till, den är bruten.
Mm, ja, precis. Och det kanske också är kopplat till personer då, kan man säga så, eller?
Ja, det är klart att med en helt annan ledning så kommer ju saker i ett annat läge. Så är det ju. Alltså, över tid så förändras ju saker och ting, men just nu är det inte aktuellt med att samarbeta med Socialdemokraterna.
Mm. Ja, intressant. Då får vi se då hur det går för er i valet då.
Ja, eller hur? Det vet man ju först efter valdagen faktiskt.
Ja, nej, det har man ingen aning om. Och det är ju det här med lokala siffror hänger ju inte alls alltid ihop med rikssiffror heller. Så att, ja, tack så mycket vill jag säga till dig, Mats Lindblom från Liberalerna.
Mm, tackar.
Och ni har alltså lyssnat till Tyresö Radion, kvalet inför valet, och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman.